Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vad ska man leta efter när man ska beskriva ett vin? Det tycker jag är riktigt klurigt och vill lära mig mer om. Välkommen till Vinguiden pratar om med mig, Pontus Skagersten. I den här säsongen ska jag lära mig allt om hur man förmedlar hur ett vin smakar och doftar. Till min hjälp har jag bjudit in en rad experter på ämnet och till slut så kommer mina kunskaper jag samlat på mig att prövas av tv-personligheten och stjärnsommelieren Maja Samuelsson i en examination. Dagens gäst.
Anders Meldén och jag är ju vinskribent och föreläsare på bland annat Vinkällans dryckesutbildningar. Ja, när det gäller att känna igen druvsorter, Cabernet Sauvignon är en favorit. Där hittar man ju alltid någon form av svart vinbärston ifrån druvan.
Om vi börjar så brett vi bara kan, finns det någonting som man alltid hittar i vin? Och då oavsett om det är rött eller vitt?
Ja, det gör det. Fruktiga aromer hittar man alltid.
Och så här, fruktiga aromer. Och finns, alltså, så här, jag hörde någon, jag vet inte om det stämmer, men det är så här, syra finns alltid i en, stämmer
det? Ja, det gör det. Och då pratar vi ju smaken då, men det, absolut. Syra finns alltid i vin. Det finns alltid någon form av sötma, även om den kan vara väldigt, väldigt liten.
Så om jag skulle dofta eller smaka på ett vin och inte känner någon av de här tre till exempel, då ska man börja bli lite orolig då kanske?
Ja, precis. Och där efterhand sen så lär man sig ju liksom vart man hittar de olika delarna. Vilken, vart i munnen eller var under när man doftar på vinet eller så. Men orolig eller träna mer.
Ja. Ja, men bra. Ja, men då har vi liksom det breda och sen så får vi väl liksom försöka koka ner det här lite, och det finns ju många olika spår att ta. Ja, en sak som jag går och funderar mycket på är just det här, ett ungt vin kontra ett äldre vin. Vad har vi för kännetecken där? Om vi börjar med ett ungt vin, vad finns det för typiska kännetecken?
Ett ungt vin doftar väldigt mycket av druvan, det vill säga ämnen som finns i druvan som ger typ saker som liknar andra frukter och bär. Så det kan vara från allt från svartvinbär och björnbär till citroner eller äpplen och så. Men just saker som hör till bär- och fruktriket, om man säger så, och i viss mån också blommor och så. Så alla de typerna av aromerna känner man oftast i ett ungt vin.
Och även, för då tänker jag så här, ja, men som vi har pratat om tidigare, Pinot Noir till exempel, som är en ganska lätt druva, men också lite åt det här fruktiga hållet kanske. Men det finns ju en Pinot Noir som inte är unga så att säga, men när de blir äldre, är de fortfarande fruktiga eller får de en annan karaktär då?
Ja, de är oftast fortfarande fruktiga, men fruktigheten förändras. Så att man kan säga att i det äldre vinet så har oftast de här friska, vad säger man, färska frukterna och bären övergått till att bli kanske lite mer syltad eller marmeladliknande liksom. Torkad frukt kan man också uppleva i ett gammalt vin liksom. Så att aromerna går ungefär som frukten och bären går också i mognad.
Okej. Finns det några mer kännetecken för ett äldre vin som har legat och lagrat? Ja, vad är ett äldre vin? Precis. Jag vet inte. Nej. Men vad ska vi ta? 10 år?
Ja,
20 år?
Det kan vi kan, man kan nog ta från 5 år kanske, ja, uppåt. Men säg att att du, när du luktar på det så börjar du känna saker som inte har så mycket med det här frukt- och bärriket att göra, utan det kanske mera har att göra med skogen. Tänk dig vad heter det, mossan under granen liksom, eller svampskogen, och kanske till och med lite åt så här multna löv eller tobak som har fermenterat och så. Den typen av dofter brukar vara förknippade med äldre viner.
Okej, nu handlar ju det här avsnittet om så här typiska kännetecken i doft och smak, men jag vill ändå toucha lite på det visuella också. Ett typiskt kännetecken för ett äldre vin är ju att det har skiftat i färgen.
Ja, precis.
Vad kan vi se med ögat liksom?
Det man ser är oxidationen, alltså att det har helt enkelt rostat, höll jag på att säga, men att syre har påverkat färgämnena i vinet så att de har förändrats. Och då i ett vitt vin så drar det oftast åt lite djupare färg, liksom nästan åt orangea hållet. Och i det röda vinet så drar det åt samma håll, kan man säga, fast det röda vinet upplevs då lite mer tegelfärgat eller liksom brunrött.
Är det dåligt eller gör ingenting, eller ska det vara så?
Det är ju en naturlig process, och så det tycker nog många snarare är positivt. Sen kan man då också säga att man kan se på vinet om det är för gammalt, för då har det liksom blivit total orange och grumligt. Om nu inte det råkar vara ett sånt vin som ska vara så, men normalfallet så är det så.
Finns det ett vin eller en druva som du alltid känner så här, ja, men det här är ju solklart, det här liksom tar jag aldrig fel på, eller ett så här kännetecken som du vet, det är det här. Jag vet att många som har varit med i den här podden är väldigt så försiktiga med att så här, jo, men det är den här druvan, och med självsäkerhet kunna säga, för det är lätt att liksom bli lurad i en blindprovning och så vidare. Men har du någon sån?
Jo, men det finns druva. Det finns mer aromatiska druvsorter, och de är oftast enklare att plocka. Sen, precis som då andra som har varit med här förmodligen har varit med om, så har man ju haft fel ibland ändå. Men några som är väldigt tydliga är Cabernet Sauvignon och dess släktingar, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc och Sauvignon Blanc, som har en väldigt tydlig aromatik. Så om jag känner en tydlig svartvinbärston till exempel i ett rött vin, så hamnar jag ofta i Cabernet Sauvignon. Yeah. Men det måste till lite andra grejer. Det ska vara en specifik syra och strävhet och sånt där också i smaken, som man kan lära sig ganska snabbt att känna igen.
Ett annat kännetecken som jag ibland upplever och också då tänker på är stall. Ett vin kan dofta stall. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det doftar liksom hö typ. Vad säger det om ett vin?
Jag som är ryttare då måste jag ju ändå fråga, för du säger hö. För ja, stall kan ju också vara liksom dynghögen.
Jag tänker först stall och sen så gör jag en koppling till hö. Men,
ja, jag förstår det. Och då, det är ju liksom torkat, multnat gräs, och då är det ju lite mera, då är det ju återigen då ett äldre vin förmodligen. Just själva stallet som lite mer dynghög, det är, kan också ha med ålder att göra. Det är oftast ett äldre vin, men det kan också ha med en vildgäst som heter Brettanomyces att göra. Och det kan vara även i vissa unga viner alltså, som är gjorda med vildgäst, alltså där man inte har valt ut en specifik gästsort.
Okej, och där kan man inte dra några paralleller till druvtyper eller regioner, utan det...
Nej, men man kan ändå se att i vissa regioner så är det vanligare än andra. Om man pratar om Bordeaux till exempel, framförallt Bordeaux, om det är lite äldre Bordeauxviner från 80-90-talet, så fanns det en del sånt där Brettanomyces där, och det gör också att många av de vinerna har en del såna här stalltoner i doft och smak.
Det var någon som sa till mig att jag personligen tycker det är spännande med Beaujolais-viner, Morgon till exempel. Mm. Och då är det folk som har sagt till mig, nej nej, det smakar ju, eller det doftar ju bara stall liksom. Det kan jag inte dricka. Är det ett vanligt kännetecken?
Nej, det skulle inte jag säga faktiskt. Morgon brukar vara ganska fruktigt. Mm. Det som du kanske har råkat ut för då, det är ju faktiskt att det har varit, eller de snarare har råkat ut för, det är ju att det har varit Brettanomyces i vildgäst. Ja. Och det är ju så att, och då blir det en lite längre förklaring här, men om man säger att det finns ju någonting som kallas för naturvinsrörelsen.
Ja.
Och den var nästintill född i Beaujolais. Mm. Och ja, det kanske inte född där, men det är många av de första förespråkarna för det här fanns där. Så att det finns en ganska stark och utbredd liksom tanke om att man ska använda vildgäst.
Just det, för att det är inom naturvinssegmentet.
Ja, det anses vara liksom det vilda och det rätta. Och vild är en, och på så sätt att den innehåller massvis med olika gästsorter. Och Brettanomyces finns som en av dem.
Ja, okej. Okay. Bra. Annat kännetecken jag ibland hör är komplext. Vad betyder det?
Ja, det är sånt där ord som vi gillar att skriva när man inte kommer på något bättre. Nej då, men jag tycker att det finns en rätt bra... Det är när du har lite av alla typer av aromer i vinet. Vi pratar ju om de här ungdomsaromerna, det som jag brukar kalla för primäraromer. Fruktiga och blommiga och bäriga. Och sen så finns de här tertiära aromerna, alltså de som har uppstått med lagring. Du pratar om hö till exempel, eller tobak, skogen och allt möjligt sånt. Och sen finns det något som kallas för sekundära aromer, som är från själva lagringskärlet och tillverkningen, till exempel ekfatstoner som kan vara lite så här rostade eller nötiga. Och när man har lite av varje, då blir det komplext.
Mm.
Så upplever jag det.
Mm.
Alltså det är ett vin som jag doftar och smakar på tillsammans med kompisar runt ett bord, och så kan vi sitta och prata om det ganska länge.
Ja. I positiv bemärkelse, ja, alltid? Eller?
Nej, det kanske inte behöver vara, men komplext är nog vanligtvis positivt ändå. Mm. Ja.
Att man är lite imponerad.
Så det betyder egentligen inte svårt.
Nej.
För komplext kan ju betyda att något är svårt, men snarare att det har många olika liksom, nyanser.
Ja. Finns det några fler sådana? Jag har ju nämnt stall och komplexitet. Finns det några fler som du tycker att jag borde ha lite koll på eller läsa på lite mer om?
Ja, när det gäller om du ska liksom lära dig att pricka saker i ett vin, så är det väl så att man ska lära sig dels liksom några av de här, kanske 10 åtminstone vanliga druvsorter, vad de har för typiska aromer när det gäller frukt- och bärtonerna. Men sen kan man ju också lära sig lite om vintillverkningen. Mm. Och där finns det 3 grejer egentligen som man brukar känna i doften. Den ena är ju, och den som är enklast, det är ekfatslagring, som då, som jag nämnde, det brukar påminna lite om nötter eller om vanilj ibland, för att det finns vanillin i träet som avsöndras till vinet. Och det finns andra grejer där också som man kan hitta. Och sen så finns det då en annan aspekt på tillverkningen, och det är faktiskt gästfällningen, som man kanske inte har pratat om sådär jättemycket, men som är en stark trend nu bland vinmakare, framförallt i vita viner, att man låter den påverka vinet så att den känns i doften. Och den kan dofta lite som bröd eller kex.
Ja.
Den kan också dofta lite som knallpulver och krut och sådär.
Mm.
Och det är rätt häftigt, för att det är ju någonting som till exempel vitt vin från Bourgogne ofta har. Och då kan man se att i Kalifornien så gjorde man ju tidigare väldigt solmogna viner av samma druvsort som i Bourgogne, Chardonnay-druvan. Men nu går man mot att försöka liksom efterlikna Bourgogne-vinerna. Så att man jobbar med gästfällningen och fatlagringen precis på samma sätt som man gör i Bourgogne.
Okej.
Det gör det hela tyvärr svårare för oss.
Mm.
För då kan man blanda ihop de två.
Säg att jag befinner mig i en sån situation och ska avgöra, är det här vinet ungt eller lite äldre? Vi var inne på det i början, men finns det fler saker jag kan leta efter där? Du nämnde liksom fruktighet och hur det följer liksom fruktens utveckling, liksom ja, gå med torkad frukt.
Och det där tycker jag, jag brukar tipsa, om man ska försöka liksom lista ut ungefär hur gammalt vin är, det är jättesvårt. Därför att varje druvsort har olika mycket färg, till exempel om man pratar röda viner, så gör ju det att en druvsort som har mycket färg, den kommer bibehålla sin blåröda mörka färg mycket längre tid än en annan. Men om man sätter ihop de här olika grejerna, så om vi säger att du får ett vin som har mörkt blåröd färg, men där du ändå känner till exempel lite nötter eller lite åt tobakshållet så här, ja, då kan du tänka att vinet har och de här fruktiga aromerna också, då har du lite av varje så att säga. Då har ju vinet doftmässigt kommit en bit på vägen, men utseendemässigt så ser det fortfarande ungt ut. Ja, då kan du tänka att det måste vara en druvsort som har mycket färg från början, ja. Så att färgskiftningen går långsamt, men det är inte ett ungt vin, därför att du känner lite av de här ålderstecknen. Så att då kanske man bara kommer fram till så att men det här är nog ett vin av Cabernet Sauvignon från Napa Valley eller från någon av de riktigt bra Bordeaux-slotten till exempel, där man har mycket power från början, men vinet kanske ändå är 6 år gammalt. Mm. Men det har liksom inte börjat skifta i färg riktigt, men man börjar känna det i doften.
Mm.
Så att kombinera kunskapen om liksom det här med utseendet med doften och smaken.
Ja, precis. Ja, för det är en annan sån där självklar grej, eller som jag ofta märker i mitt hobbyintresse för vin. Men du nämnde, vi pratade om jäst till exempel och någon form av brödighet och sånt där. Och när jag hör brödighet så tänker jag på champagne,
ja,
som ett typiskt kännetecken. Handlar det också om jäst då?
Ja,
eller?
Det gör det. Därför att champagne är det bästa exemplet egentligen på just det. För att champagne ligger väldigt länge ihop med jästfällningen i flaskan till och med. Så att på 75 centiliter vin så har det kontakt med ganska mycket jästfällning. Och det är det som gör att champagne alltid upplevs mer eller mindre som lite brödig i doft och smak.
Mm. Och säg att jag då skulle ha tre glas med mousserande vin framför mig. Ett, känner jag brödighet? Ja, champagne någonstans där. Om vi tar liksom, vad ska vi ha i det andra glaset? Vi tar prosecco.
Då kommer du känna päronsplitt och pigelin liksom. Då är det nästan bara av de där fruktiga aromerna.
Ja.
För det är en vintyp som görs för att den ska bara vara ungdomligt liksom fruktig och fräsch.
Mm. Tredje då, slamkryparen, cremant.
Ja, och det kan vara lite svårare då. Förmodligen är brödigheten lite lägre än i champagnen. Det kan vara en bra kava till exempel också, eller något liknande.
Vilket är det?
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Märkligaste kännetecknet du har stött på?
Oj, ja, när man håller på att blindprova så här, så blir man ju lite, man hakar upp saker och ting på ganska så här basic grejer, sånt som man själv kanske liksom minns som en tydlig doft. När jag var liten så höll man på med att kasta snöboll i lovika vantar till exempel, och den där doften av fuktigt ylle som man fick då, den förknippar jag med moget vin av Chenin Blanc från Loire-dalen till exempel. Men det är ju en doft som ganska få idag känner igen. Ja, men jag gör det.
Ja.
Det när man doftar på ett vin från Marche, ett vitt vin från Marche i Italien som görs av Verdicchio-druvan, då kan det dofta som jänka tuggummi. Och jänka tuggummi har ju någon specifik liksom nästan mintliknande rot som smaksättare, tror jag. Sen en annan grej som är intressant, det är det som man brukar prata om, petroleum. Och petroleum är ju någon form av liksom bensin eller oljedoft som man kan känna.
Och det vill man ju inte ha i vinet.
Nej, det vill man ju inte. Och ändå vill man ju det. Ja. Därför att det är ju ett kännetecken på att det...
Varför ska ni krångla till det så mycket?
Det är ett kännetecken på att det är rislingvin, tänker många. Och det är ju också för att det är väldigt starkt förknippat med rislingvin. Och oftast så är det arom som kommer efter hand lite grann i vinet. Så att det är en sån där arom som kan ändå ge en hint om att vinet inte är helt purungt, utan att det är lite, har kommit en bit på vägen i utvecklingen. Egentligen så är det ju liksom en kemisk reaktion som, i druvan som ger den där doften efter hand. Och vinmakare idag försöker ofta liksom att faktiskt minska på den. Men det är ändå... För oss som blindprovar så är det perfekt när vinerna faktiskt har en tydlig karaktär.
Ja, precis. Ja, men för det är det jag tänker också. För någonstans är det ju lite farligt att hoppa till förut, eller liksom, vad säger man på svenska? Jump to conclusions, hoppa till...
Dra förhastade slutsatser.
Exakt, kanske. Det är farligt att dra förhastade slutsatser. Nu när du var inne på Riesling där till exempel, typiskt kännetecken som vissa kanske då felaktigt tänker om Riesling är ju den klassiska, nej men jag gillar inte Riesling, det är alldeles för sött. Men det stämmer ju faktiskt inte. Alltså så här, att jag kan ju få ett absolut att sötman finns i Riesling, men kan ju få en torr ganska, med ganska hög syra Riesling också. Då kan ju inte liksom störta bort Riesling som, nej, ett alternativ.
Nej,
så här, det här är inte sött, så det kan inte vara ett Riesling till, nej, exempel.
Och det där har ju sker ju fortfarande överallt. I USA så skapades en organisation som heter ABC, Anything But Chardonnay.
Just det.
Som liksom inte, som tyckte att allt av Chardonnay var värdelöst. Sen kan man ju säga att än idag så är ju några av världens mest exklusiva vita viner Chardonnay-viner, så att de hade väl fel kanske. Men det var ju en stil av Chardonnay som de vände sig mot, liksom, som var den här solmogna, lite marmeladiga California-stylen som blev lite uttjatad helt enkelt. Och det var väl det som var med Riesling också, som du pratade om, att vi i Sverige drack massvis med ganska söt Riesling förr. Och då trodde man att all Riesling var så. Men nu vet vi att det inte är så.
Ett annat kännetecken som är väldigt vanligt, som jag tror att många av våra lyssnare stöter på, och det här har vi ju pratat om i podden tidigare, jag tycker det är värt att nämna igen, och det är ju den här strävheten som man ofta kanske känner i röda viner, det som kallas för tanniner. Vad kan vi säga om det? Det måste väl vara ett av de vanligaste kännetecknena för ett rödvin.
Ja, det är det. Man kan ju då börja med att säga att det förmodligen är rött.
Ja.
Och det är för att tannin finns i skalen och rödvin görs med skal. Men det är ju också så att olika druvsorter har olika mycket tannin, vilket gör att det blir olika strävt helt enkelt. Och vissa druvsorter som Nebbiolo till exempel är ju en sån här exempel på mycket tannin. Vissa andra druvsorter, Barbera som växer bara nästgårds till Barolo, eller till Nebbiolo, har väldigt mycket mindre tannin till exempel, men väldigt tydlig syra istället.
Finns det någon som leder den topplistan? Tannintopplistan?
Tannintoppen? Ja, det skulle vara Tannat kanske. Den heter ju nästan så.
Okej. Okay. Är det en...
Det är en druvsort som växer i sydvästra Frankrike. Och så växer den faktiskt en del i Uruguay också.
Mm-hmm. Ja, men för jag tänker så här, om någon sitter hemma och lyssnar nu eller är på språng och lyssnar på den här podden och så här, vad tannin är, jag vet inte, jag har inte känt det där riktigt och skulle vilja testa, Tanat. Titta efter där då.
Titta efter det, och eller Nebbiolo som vi pratade om. Det är ju en druvsort med mycket tannin. Och ett tips då när man ska känna det, för att många blandar ihop syra och garvsyra. Alltså strävhet och syra. Och friskheten från fruktsyran i vinet, den känner man ofta bak i munnen. Och när du har svalt vinet eller spottat ut det, så, om du sitter på en provning, så vattnas det under tungan och sådär. Strävheten från tannin, det som också då kallas ibland för garvsyra, det känner man bra om man drar upp vinet under överläppen så att man sköljer runt det liksom sådär. Och sen när man har spottat ut eller svalt, så känner man om den liksom sitter läppen fast där eller hur är det? Och gör den det, då är det förmodligen ganska hög strävhet.
Finns det kännetecken vi ska se upp med? Och det kan ju vara defekter till exempel.
Ja,
men det kan ju också vara andra saker.
precis. Ja, defekter. Ja, absolut. Den vanligaste är ju korkdefekten. Och det är ju det kallas ju korkdefekt därför att det är en arom som vinet får från dåliga korkar helt enkelt. Och de är inte dåliga på annat sätt än att de har fått ett mögelangrepp ute i skogen, och sen så har det utvecklat en klorförening som ger ganska trist doft och smak. Så att om man doftar på ett vin så här på restaurang till exempel, då har man ju typ 2 sekunder på sig att säga till servitören att ja, det här vill jag ha eller inte. Och då är det oftast det man letar efter. Känner man en kombination av lite så här blöta tidningar och en simbassäng, då är det oftast korkdefekt.
Ja, men för jag tänkte ofta på det där just med korkdefekt och var så här, jag vet inte om jag skulle kunna avgöra om det är korkdefekt eller inte. Tills jag fick testa ett vin som faktiskt var korkdefekt, då blev det ju supertydligt att så här ska det ju verkligen inte smaka. Oavsett om jag uppskattar vinet eller inte.
Det är inte så himla lätt jämt, ska jag säga. För det kan vara olika mängd.
Ja, liksom, precis. Ja, det här var ju ett extremfall där man hade...
Jag jobbade länge som sommelier på en stor festvåning. Och då fick man möjlighet, att öppnade jag kanske så här 25 flaskor av samma sort. Och så doftade jag igenom dem. Och då kände man ju direkt om något skiljer ut sig. Men när man bara får en flaska, ett litet glas som man ska liksom avgöra direkt, då är det mycket svårare.
Säger du nej tack på en restaurang någon gång?
När du sitter
där och har dina 2 sekunder.
Ja, men om det är en defekt så gör jag ju det. Absolut.
Hur ofta händer det?
Nej, det händer inte så ofta. Och faktum är att det får vi väl tacka oss för. Jag jobbar ju med att utbilda på vinkällan sommelierer. Att det blir ju fler och fler sommelierer på restaurang. Så de har ganska bra koll. Så väldigt ofta idag så är det inte gästen som ska avgöra det här. Och det tycker jag är helt rätt. Därför att alla gäster kan inte ha koll på det. Det är ungefär som att de först skulle bära in köttet som du har beställt och be dig lukta på det och säga om det är okej eller inte.
Ja.
Det måste ju kocken bestämma.
Ja. Precis. Varför håller vi på och ger oss gäster möjligheten då?
Ja, jag vet inte.
Jag kan känna så också ibland. Så bara, jag litar ju på er. Precis. Här. För jag litar på er med maten, så jag litar också på vinet.
På en riktigt liksom högklassig restaurang så är det ju sällan gästen behöver göra det. Sen kanske man låter gästen göra det ändå, bara för att liksom det är en del av upplevelsen.
Ja, såklart.
Sen kan man ju däremot också ha åsikter om temperatur och sånt.
Ja.
Och då kan man ju bara säga det. Ja, det här var gott, eller det här är bra det här vinet, men jag vill gärna ha det lite kallare, så kan jag hämta en isink. Och det kan man göra även om man får ett rött vin. Man kan ju också nämna att väldigt många viner görs av en blandning av druvsorter.
Ja, precis.
Och då blir det ju lite svårare.
Ja. Är det där den här komplexiteten kommer in, eller?
Ja, men delvis. Alltså, när man blandar flera druvsorter tillsammans så får man ju intryck från då, eller aromatiska liksom, toner från olika saker samtidigt. Så då blir det ju också en mer komplex ton kanske. Och framförallt också lite svårare. Så där kan man ju lära sig liksom efterhand och börja skilja ut. Så här, ja, men det här delen kommer nog från Cabernet Sauvignon, det här delen är nog från Merlot och det här är från Petit Verdot till exempel. Ja, då är det ju en Bordeaux-blandning, liksom. Det är en typisk druvblandning för Bordeaux. Jag var med om en blindprovning för en vecka sedan bara, Då fick jag 2 glas med rött vin och sen så fick jag 1 minut på mig att dofta och smaka på de här 2 och säga vad de hade för gemensam nämnare.
Ja.
Och då kände jag ganska snabbt Cabernet Sauvignon, som jag nämnde förut också, att den brukar man kunna hitta liksom. Men jag kände också att i det vänstra glaset så var det en Cabernet Sauvignon som inte, förmodligen inte var från Bordeaux och inte ens från Europa. Och i det högra glaset så kändes det så som att det var från Europa. Och efter 1 minut så fick man då en följdfråga, och då skulle man säga vilket av glasen är från Bordeaux. Och då hade jag ju faktiskt redan löst den uppgiften. Mm. Men, och varför kände jag då det? Jo, därför att Cabernet Sauvignon, nämnde jag, den har en arom som liknar svarta vinbär till exempel, i sin ungdom i alla fall. Och i ett kallare klimat så blir den mera svarta vinbär, medan i ett varmare klimat så blir den mera som svartvinbärssylt eller svartvinbärslikör. Och då när jag doftar på dem så kan jag känna att det högra glaset har mer svarta vinbär och det västra glaset har mer sylt eller, eller likör liksom. Ja, så då tänker jag att det högra är från ett svalare klimat än det vänstra, men båda har gjorts på samma druvsort.
Just det.
Och sen känner man igen Bordeaux på så sätt att de ofta har en fatkaraktär som är hyfsat tydlig, särskilt i ungt vin. Så att och den brukar dra lite åt kaffe, därför att man rostar insidan av faten där. Så att, och då när man känner det också, så då får man en kombination av fatkaraktärens kanske vanliga trä, seder, liknande ton med kaffe och sen den där svartvinbärston. Så sätter man ihop dem där, plussar ihop bara, så förhoppningsvis så har man landat rätt.
Ja, men för det där är ju spännande just med klimat och hur det påverkar och vad man kan utröna av det. Är det oschysst eller går det inte att liksom så här, ja men klassiskt för italienska viner, klassiskt för franska viner, klassiskt för amerikanska viner. Alltså kan man sätta några sådana, eller är det för brett?
Ja, det är kanske förbrett på ett sätt, men jag gör det ändå. Jämt,
ja, men, det är väl också lite så många slänger sig med så här, jag är jätteförtjust i viner från Österrike.
Mm, exakt, och jag tror att faktiskt att det inte är så dumt att göra så. Och om man får som din uppgift liksom, kanske kan bli då att försöka härleda i glasen vad är det för någonting, då måste man börja där nästan. Vänta, hur känns det då? Känns det amerikanskt? Känns det franskt? Känns det italienskt? Och då finns det på något vis ändå någon form av lite så här stilmässig skillnad faktiskt, som gör att man ofta kan hitta. Jag nämnde ju tidigare att i Kalifornien så börjar man liksom mer och mer titta på hur man gör i Frankrike, vilket gör det här svårare.
Ja.
Så hade du fått samma fråga för 20 år sedan, så hade det förmodligen varit enklare att skilja dem åt. Idag är det svårare, därför att folk är duktigare på att göra liksom vinet som de vill ha det.
Ja, men precis. För det är en sån minnesregel, jag vet inte om jag ska kalla det där. Men om vi tar USA då som ett exempel, och så pratar vi om Chardonnay. Och så jag får ett Chardonnay i glaset och känner den här ekfatslagringen och nästan den här smörigheten som då brukar pratas om. Då tänker jag så här, det här är USA.
Och kanske lite så här solmogen fruktighet och sånt där. Och det beror ju faktiskt på, solen spelar en väldigt stor roll. Det där andra egentligen, det har ju med ekfatslagringen att göra, men jag tror att allting sammantaget, plus att alkoholhalten kommer gå upp lite grann i det amerikanska vinet på grund av många soltimmar. Och när alkoholen är lite högre i ett vin, så framhäver det alla andra aromer och sådär. Så att du har ju rätt i det. Men som sagt, å andra sidan så håller de på nu liksom i Kalifornien, de letar ju efter de kallaste områdena som finns. Så det blir svårare och svårare, och Europa blir varmare liksom. Klimatförändringarna gör ju att det är svårare att hitta rätt.
Visst. Blir vi begränsade i vår smakpalett genom att tänka det här, eller att vi snör in, jag kan uppleva att vi snör in lite för mycket på länder ibland. Just det här att man sitter på någon middag, ja, men jag dricker nästan bara italienska viner.
Ja, men så är det nog. Och det beror väl på att det är en hel värld liksom att utforska, och det, vem som helst orkar ju inte det.
Nej.
Så då får man väl hitta sin
favorit. Alla är inte som du och jag.
Nej, precis. Nej. Och jag tycker det är helt okej liksom. Mm. Det finns ämnen och områden där jag inte är särskilt insatt, och då väljer jag och liksom fokusera på en grej.
Ja.
Medans i vinvärlden har jag valt att satsa och försöka lära mig så mycket som möjligt, och då blir det ju jättestort.
Mm.
Men det gör ju också att sen när folk frågar mig så här, ja, vad har du för favoritland eller då är det jättesvårt att ge svar på det.
Går det i cykler för dig då? Är du inne i något nu skulle du säga?
Ja, men jag har ju en tendens att hamna i Italien ganska ofta faktiskt. Ja. Italien, Frankrike, Kalifornien. Mm, det är ju några av liksom favoriterna så där. Men sen finns Spanien, Portugal, Tyskland och så vidare.
Och på den vägen.
Ja.
Ja. Men bra, det får bli ett eget avsnitt, ja, tänker jag, Anders. Stort tack för att du var med i Vingarden pratar om idag.
Tack så mycket.
Det var allt för idag, hörni. Nästa vecka, då är det dags för säsongsavslutning och med tillhörande läxförhör med Maja Samuelsson. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.